This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och med mig idag så har jag makarna Hurtig Wagrell. Johanna Hurtig Wagrell och Johan Hurtig Wagrell.
Hej.
Hej.
Vi sitter hemma hos er.
Himla snällt att du kom hit.
Härligt.
Jag har, ni har bättre poddstudio här också än vad jag har hemma.
Har vi?
Ja.
Fan vad nice.
En stol till.
En stol till, en mick till. Allting är nog bättre.
Ja.
Kul. Johan myser i sin lilla stol.
Ja.
Idag så ska vi nog mest prata om er bok Fasad, som är en spänningsroman som nyligen kom ut på förlaget Bokfabriken.
Precis.
Jättebra bok. Jag läste ut den för några dagar sedan. Vi kanske ändå ska börja med en liten presentation av gästerna.
Ja, yep. Mysigt.
Sounds good.
Vill du börja, Johan?
Ja.
Vem är du?
Jag är en glad kille som snart fyller 43. Jag är väl stand-up-komiker, skådespelare och numera då författare. Jag börjat vänja mig vid att ha med dig i presentationen. För det sitter liksom långt inne. Det känns som en så tung titel. Att säga stand-up-komiker, det var jag bekväm med efter första gigget på Big Ben. Men att säga författare, det liksom tar emot lite mer.
Men skådespelare, då brukar du försvara på frågan, har du varit med i någonting man har sett?
ja, och då är svaret nej. Eller så här, jag har varit med i saker som du har sett, men du kanske inte har hunnit se mig i den saken. Jag har liksom flimrat förbi i sig helt perfekt. Vad heter den här Sommaren med släkten.
Men det är mer små roller. Alltså när du släpper din film, Simon, då får man ju se Johan.
Ja, det är exakt. En stor roll.
Så egentligen hänger det här på dig. Mig.
Ja. Där har du en stor roll i min film. Som ni kanske känner till om ni har lyssnat på den här podden. Jag ska släppa en långfilm som heter Serietecknaren. Vet inte riktigt när den blir klar. Kanske slutet av det här året eller början av nästa år.
Ja, det är ändå en rimlig gissning än så länge. Kul.
Och du då, Johanna? Ja. Vem är du?
Nej. Jag är komiker. Jag säger alltid bara komiker.
Ja.
För jag skulle inte säga att jag är författare ändå. Jag är komiker och jag jobbar med manus och berättande på olika sätt. Och poddar.
Poddar, kanske det du är mest känd för.
Absolut.
Du ligger ju bakom två väldigt framgångsrika poddar. Kafferepet och Vad blir det för mord?
Ja.
Som du gör med några av våra närmaste komikerkollegor.
Precis. Man får keep it in the family.
Jobbigt att träffa främlingar för ofta.
Ja, det är det. Det är det verkligen.
Det är bara vänner som du inte känner hittills.
Ja, jo, man kan säga det, men ändå, de känns obehagliga.
Mm. Och den här boken, vill ni liksom berätta lite kort om den, bara så att lyssnarna har ett hum om vad det är för typ av bok?
Ja, ja. Det är ju en spänningsroman då, alltså mer klassiskt kallat deckare.
Mm.
Men det låter inte lika nice.
Nej, men deckare?
Det...
jag tycker det låter mysigt.
Ja, men jag tycker typ också det. Men jag gillar för sig spänningsroman. Skitsamma, det handlar om ett kallt fall.
Mm.
Så att det är en tjej i Kalmar 1995 som försvann plötsligt. Och det finns liksom inga spår. Hon var 16, hon skulle börja gymnasiet då, så hon bara putsväck. Och nu är det 25 år senare och Sanna jobbar som tv-producent i Stockholm på ett Big Brother-liknande program.
Mm.
Och en deltagare hänger sig i direktsändning och det är där vi kommer in.
Mm.
Och det här liksom sätter igång en kedja händelser som gör att hon måste åka ner till Kalmar för att göra en sorts dokumentärvariant, kan man säga. Lösthållande dokumentär.
Ja, åt det lökigare hållet.
Ja, precis.
Eller så lite sensationell, vad säger man, sensationalistisk.
Ja,
kanske.
Dokumentär om det här fallet när Gabby då, som hon hette, försvann. Och Sanna gick själv i samma skola som Gabby. Så därför får hon liksom ställas inför tidiga demoner och sånt.
Mm.
Vi träffar också en polisinspektör som heter Elisabeth Hallman. Och hon är på väg från Kalmar och är jävligt tyngd av sitt förflutna. Men hon blir också indragen i det här fallet och kan inte släppa det riktigt. Och där är vi. Typ.
Mm.
Har jag glömt något? Har jag missat något?
Ja, men jag tycker du gjorde det 3+, absolut.
Är det något du vill lägga till för att lyfta betyget? Ja.
Nej, bara liksom säg det igen med glädje. Nej, men det är och precis det.
Det är morgon.
Ja, verkligen. Mm. Nej, men det är väl liksom det som är kul tycker jag och spännande är ju att vi får följa liksom ett gäng människor i två parallella tidslinjer, 1995 och i nutid.
Mm.
Så man får liksom berätta historien för och många i 15-årsåldern och sen vad som hände och hur det blev i vuxen ålder.
Mm. Den berättas ju ganska många olika perspektiv.
Ja.
Mm.
Man får följa olika personer och man får olika tidsåldrar då, eller tids. Men jag tyckte den var väldigt spännande. Alltså jag brukar inte läsa så mycket spänningsromaner. Men en bit in, kanske 2/3 in, så var det verkligen så här, och så var det verkligen så att jag måste få reda på hur det här slutar.
Ja, fan vad kul alltså.
Att, så här, att det var svårt att lägga ifrån sig i boken då, liksom att så här, jag vill läsa vidare, att man liksom så jag blev verkligen hooked.
Ja, shit vad kul att höra.
Ja.
Det är många som har just den komplimangen och det känns på något sätt ännu för lite. Det här med deckare är ju att vissa lägger i det begreppet att deckare, det är lite mer liksom lättsmält, någon sorts lägre litterär kvalitet på något sätt.
Mm.
Så det är därför man ska prata om spänningsroman och sådär. Men det är många som har sagt av våran bok att de börjar med att säga så här: men jag brukar inte läsa deckare, eller jag tycker sällan det är bra eller sådär. Men den här boken tyckte jag var jättespännande och kul. Och det känns som ett bra betyg ändå när man lockar till sig sådana som egentligen inte är intresserade av genren på något sätt.
Mm. Och nej, men den var också tillfredsställande liksom. Det var för vissa spänningsverk, alltså då filmer eller tv-serier och sånt, där kan man lämnas lite så här otillfredsställd, att man sa ja, man fick ju inte reda på riktigt vad som hade hänt.
Nej, det
och det tyckte jag var skönt att man verkligen fick reda på det.
Ja.
Det kan ju kanske spoila att det är tillfredsställande.
Nej. Ja, men det finns ju
saker man får reda på. Man får ju reda på liksom mycket. Men det finns ju saker vi håller på. Det här är första delen i en trilogi.
Ja, för det visste inte jag när jag läste boken.
Nej, nej precis.
Jag fick en förhandskopia på pdf. Ja. Så jag läste inte efterordet. Eller det fick jag läsa nyss då.
Mm.
Och där står det ju att det är en del i en trilogi.
Just det. Ja.
Och var det tanken från början?
Ja, det var det ju. Alltså i alla fall serie var tanken från början.
Mm.
Det, alltså, och då tänkte vi så här, alltså, för första tanken till bara själva storyn kom ju mest när vi satt och typ så här pratade i bilen. Vi hade varit i Glimminge hus och tyckte att det kändes läskigt. Och så bara började vi så spåna på hur skriver man en läskig historia. Alltså så.
Mm. Mm.
För länge sedan. Men sen när vi fick frågan så om att skriva en bok det var, sen gick, rann det också ut i sanden, men då när vi började komma igång och skriva.
Mm.
Då var det så, ja men det är klart vi vill att det ska bli en serie, annars får man liksom inte plats med, ja, men med allt på något sätt. Mm. Och det är bra att tänka, jag tycker. Men sen också att en trilogi, det är som man tittar på tv, alltså en miniserie kommer alltid vara bättre än en serie som man bara fortsätter med.
Mm, mm.
Alltså,
ja,
eller
man vet, det finns ett avslut.
Ja, man vet att man har haft en tanke från början till slut. Alltså den känslan av liksom, typ kvalitet ville vi liksom ändå jobba med från början. Så därför bestämde vi oss, det är en trilogi och det är inte mer än det. Det är en trilogi.
Nej, för vi ville ju verkligen, från början var vi på det klara med att vi ville göra mer än en enskild bok.
Mm.
För att jag och vi båda är väl väldigt mycket suckers för, vad ska man säga, berättarstrukturer och att göra liksom bågar och binda ihop saker och ting på ett sätt som...
Hur blir det här max oväntat?
Hur ja, men också att hur kan man liksom göra så att saker som du har läst nu i första boken blir aktuella eller spelar en roll eller så i sista boken sen. Och så här, det kräver ju, det är ju liksom pusslande helt enkelt.
Ja, jag skulle säga att det är en pusseldeckare.
Det har element av pusseldeckare.
Ja.
Men alltså eftersom det är så många olika karaktärer som introduceras i det fiktiva rummet liksom.
Mm.
Men...
För jag har hela tiden tänkt, eftersom...
Du är ju väldigt Agatha Christie...
Ja, men jag, liksom, jag kommer ju från Agatha Christieland bland annat. Jag älskar också som Leif G.W. Perssons lite torrare polisrealistiska deckare. Och jag älskar så amerikanska, lite mer hårdkokta Dennis Lehane-stuket.
Mm.
Och jag älskar Gillian Flynns lite mer, inte så polisiga, men lite mer gåtfulla sådär. Och jag tror också att min rastlösa kreativa själ stoppar in element av alla dem i den här boken.
Mm.
Plus generationsroman då. Så att det är verkligen så här...
Ja. Du verkar läsa så mycket deckare. Eftersom du nämner många namn. Jag läser väldigt få deckare.
Ja.
Men du, Johanna, du verkar vara väldigt true crime-intresserad eftersom du driver true crime-podden. Vad blir det för mord? Men läser du mycket deckare också eller har du gjort det?
Det har jag gjort, alltså, men jag gör inte det längre. Mormor läste, hon sa så här, men man får läsa varannan deckare. Att det var liksom det schyssta.
Man får läsa varannan, okej. Jag tänkte att man läser i så här trilogier, så läser man ettan och trean.
Det blir för lätt annars, det blir för tydligt.
Annars vet hon, läste hela tiden och så.
Men hon tyckte det var, man får blanda grönsakerna med efterrätt.
Exakt.
Eller ta varannan efterrätt.
Jättesmart ju.
Ja, och då kom jag ihåg, men hon hade en bokhylla och så fick jag alltid ta en bok när jag var där, därifrån. Och då introducerade mig för mycket, men då bland annat för Henning Mankell, som jag var helt liksom besatt av i flera år. Gick så här mellan...
Och det är Wallander han har skrivit, va?
Mm. Precis, som att
jag har sett filmerna, eller några av dem.
Ja.
Kanske där mest, alltså jag har sett mycket Beck-filmer och Wallander, sånt som gick på TV4 på, var det söndagar klockan 8?
Ja, verkligen.
De har jag sett mer eller mindre guilty pleasure. Jag kände ändå att det var lite... Ja, men det har ju det här liksom skräpkulturella touchen över sig. Och också en form av skräpkultur som om du konsumerar liksom amerikanska superhjältetidningar, då är det en skräpkultur som ändå har en viss cred.
Mm. Yep.
Men att kolla på en Beck-film har inte riktigt ens
nerd-credden. Tror ni inte det?
Men en skillnad tycker jag då, som ändå, jag är ju inte serietidnings aficionado som du är, skulle jag säga, men jag ändå läste mycket serier sen när jag var yngre, men kanske mest Fantomen och sånt.
Mm.
Men skillnaden så där är väl generellt att det är alltid så mycket som långa bågar och mycket karaktärs, inte kanske karaktärsutveckling, men det händer ju väldigt mycket och är långa stories så här,
i serier
fast det också är spännande liksom äventyr. Jag tänker att Beck i filmerna framförallt, i bokserien är det väl lite mer så, men att i serien då är det inte så här, det sker inte, Beck är densamma genom hela på något sätt.
Mm.
Så det blir inte lite så här, det blir inte samma tyngd i storyn, för att en Beck-film, då är det handlar om mordet eller vad det nu är för brott. Och det,
men det och så kan han gå igenom en grej.
Och sen händer att de löser det. De vänder papper, sen löser de mordet. Och då är det slut. Och sen börjar det om nästa film. Liksom.
Ja, men så är ju inte riktigt böckerna. Därför har ju böckerna lite en annan... Eller exakt. Jag tycker inte Wallander-filmerna ens påminner om böckerna faktiskt.
Nej.
Alltså för att du vet, man skapar ju sin egen... Alltså, men också att du berättar ju helt andra historier.
Mm.
Däremot så gjorde man... Alltså i England gjorde man en version med Kenneth Branagh som Wallander.
Mm.
Det var skitbra. Men och England blev, var alla kul. Så här, det här är så dåligt, the Swedish one is better. Man bara, nej, alltså nu låtsas, och ser så är det liksom lite creddigare och tycker att the subtitled one.
Mm. Ja, ni fattar inte.
Men ni har gjort det här så mycket snyggare, så mycket alltså verkligen så här, en helt annan känsla för böckerna.
Jag tror det handlar också om att om man inte förstår språket så tänker man inte på det dåliga skådespeleriet.
Nej,
eller
exakt.
Så här, det är ju svårt att spela helt perfekt liksom.
Mm.
Så att man tror ju ofta att folk
danskar
som inte
är så
pratar,
mycket bättre.
Ja, och så verkar det vara att i bron också att danskarna tyckte de svenska skådespelarna var bra och i Sverige tyckte man de danska var bra men inte de svenska.
Alltså det är så.
Ja.
Ja. För det har jag alltid undrat, men det är nog som du säger, jag vet inte om det är just bara skådespeleriet också, utan även manus- och regibiten.
Mm, kanske.
Att man liksom, du hakar upp dig mer på detaljer när någon pratar svenska än om det är engelska, tror jag, även om man är duktig på engelska liksom. Och framförallt då om man är britt och tittar på någon som pratar svenska, då fattar du absolut ingenting om det konstiga ordval eller så.
Nej, det, kan också, mer. Ja, men det kan också vara såna här små saker som du kanske var inne på. Att om det är så här, nej men en sån karaktär som är överklass skulle inte ha Zlatan-biografin i bokhyllan.
Ja.
Alltså såna, och det kan inte britter vet. Eller, jag vet inte om det var sant, det exempel.
Nej, men det var ett jävligt bra exempel ändå, även om du drog ur det.
Nej, men britternas scenografi var helt bizarrt bra. Men plus då som sagt, jag är kär i böckerna och de gjorde böckerna. Liksom. Ja, men de var så klart. Jävla true till liksom, det svenska uttrycket medan Wallander alltså, som vi gjorde var ju...
Men utspelade sig i Sverige ändå, alltså de brittiska? Mm. Okay.
Men de använde alla svenska namn på ett jätteroligt sätt.
Kurt?
It's Swedberg! Kurt!
Ja. Men de sa de Kurt eller sa de liksom, hade de försökt få in Kurt?
Nej, de
så.
Sa ju Kurt.
Då har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken.
Välj drycken!
Vad finns det för alternativ?
Det finns kaffe, det finns bubbelvatten, det finns Cola Zero.
Det finns också det finns... tysk apfel und Kirsch juice.
Okay. Nej, den hällde ut i morse. Den hällde ut i morse, men det finns
den är uthälld.
Ja, det finns en sån här apelsinläsk från Italien. Och
Guarana Zero-läsk.
Ja, just det. Guarana Zero. Och sen så finns det diverse alkohol.
Jag är ju såhär, jag måste bara säga det. Alltså, såhär, Johanna har ju varit med i arkivsamtal någon gång innan.
Mm.
Jag har ju aldrig varit med. Mm. Men är liksom, så, det här är the moment för mig nu. när jag får vara med i Välj dryckan.
Just det.
Så verkligen, jag är glad för detta.
Är du glad att vi inte höll på att glömma det?
Ja.
Jag tar kaffe.
Mm.
Mm.
Super.
Ja, jag tar också kaffe faktiskt.
Ja, men jag har en drickvarg.
Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Då är vi tillbaks med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. En sak som antyddes lite, jag läste ju efterordet nu här.
Yeah.
Och det var någonting som inte framkom av boken i sig. Men det antyddes lite att saker är inspirerade av verkliga fall.
Mm. Det kommer vi inte kunna uttala oss om.
Nej.
För en om några år.
Nej, precis. Det är lite...
För en om några år. Det är ett kallt fall som ni håller på att knäcka.
Nej, men det här det är mer en berättarteknisk idé, som Johan hade faktiskt.
Ja, det är en liten meta-luring.
Mm-hmm.
Eller en liten twist på twisterna på något sätt. tänker jag.
Dubbel twist.
Ja, trippel twist rent av kanske.
Trippel twist, okej.
Som ändå är... jag ville ha med det författartacket och jag tänkte att du skulle få läsa det. För jag förstod att du ändå är en sån som liksom noterar detaljer och skulle ställa just den här frågan. Och...
Tanken. Du vill att jag ska ställa frågan så att du kan svara. Det kan vi inte svara på.
Exakt, ja. Ja, men det är ju att jobba med en spänningsroman. Ja, ja. Då är det precis så mystiskt man måste vara. Nej, men tanken är att det ska bli en trilogi om 4 böcker.
Jaha.
Ja.
Det låter som Bumba eller Lars Vegas trio som hade skämt. Jag tror båda hade skämt att världens största trio, vi är 4 personer.
Ja, just det. Sen hade inte även Triple and Touch?
Hade de det?
Jag tror kanske det. Eller så var de 3. Men någonting med att Lasse Kroner var Touch. Var
det var kanske MeToo-skämtet då, att han var Touch.
Ja, typ så.
Ja. Ja. Nej, men så det är en liten blinkning till bok nummer 4 i vår trilogi.
Mm. Okej, och det är ett skämt då att ni kallar det en trilogi trots att det kommer att bli 4 böcker?
Nej, alltså man kommer, när man läser 4:e bok, det kommer bli tydligt varför vi kallar det för en trilogi.
Det är inte ett skämt, men det är kanske liksom en trilogi.
En lek med...
Den 4:e boken kanske rör sig på en annan metanivå, så kan man säga.
Mm.
Otroligt dåligt insålt. Men ändå.
Vi skulle ha övat på det här.
Ja, den 4:e boken rör sig på en helt annan metanivå. Okay. Ja. Ja, men jag blev en viss nyfikenhet växte ändå.
Ja, men alltid något. Ja, alltid något.
Men den utspelar sig ju både i Stockholm och i Kalmar. Och du, Johan, är ju från Kalmar.
Och jag med.
Och du är också från Kalmar, Johanna.
Men jag flyttade därifrån när jag skulle börja 7:an. Så att jag hade liksom barndomsåren där. Men okay. Johan flyttade dit när han skulle börja 7:an.
Och det har du lite gemensamt med huvudrollen Sanna i boken.
Ja, egentligen är det väl Johan. För han flyttade till Kalmar när han skulle börja 7:an, precis som hon. Jag flyttade till Uppsala när jag började 7:an.
Okay,
men vi båda flyttade till att börja högstadiet liksom.
Okej, okay, men ni sågs aldrig i Kalmar?
Nej, jag hörde Johans namn nämnas, för han var väl lite så här ny kille som var lite snygg. Så mina kompisar, min barndomskompis var äldre än mig.
Mm.
Så hon gick på Falkenbergsskolan då, som den heter. Och då har jag för mig att jag hörde ditt namn nämnas. Jag får med att jag har hört ditt namn nämnas. Det var liksom inte, ditt namn var inte okänt. Men jag visste ju inte att du jobbade på kafé. Alltså jag hade ingen koll på dig.
Jobbar du på kafé så ung?
Nej, jag menade senare. Aha. Alltså i livet när vi träffades. När vi till träffades så på stand-up-kurs på Norra Brunn.
Så hade du ingen... Jag har gått. Jag tror jag gick innan.
Ja, det gjorde du.
Ja, just det. Du gick med David Sundin, va?
Nej.
Eller var ännu tidigare kanske?
Jag vet inte om det var en... Jag tror det var 2013 när jag gick då.
Ja, vi gick 2014.
Nej, vi gick 2013 också.
Jag gick där faktiskt Hannes Dyckler, vet ni vem det är?
Ja.
Känner jag igen.
För han är författare också.
Mm.
Och han, för mig då när han gick den kursen, att han sa att han skulle skriva en bok eller ett filmmanus, tror jag, då, som delvis skulle utspela sig i stand-up-världen. Så han hade, liksom jag också har använt mig lite som en sån här ursäkt, att det är lite pinsamt att säga att man vill börja med stand-up. Yeah. Så säger man att man ska använda det till någonting annat.
Ja, nej, men verkligen. Jag skulle ju skriva ett reportage för Café, tidningen. När jag började med min stand-up-kurs.
Ja,
så jag hade ju också samma svepskäl.
Jag skrev en serieroman.
Ja.
Vad var din ursäkt, Johanna?
Nej, jag ville börja med stand-up.
Okay,
jag hade gått så mycket terapi så att jag vågade säga det öppet. Men det var ju verkligen en sån som man bara, säger det bara. Det är väl inte mer med det?
Nej.
Det är inte mer med det. Nu säger jag det bara. Jo, men det är klart att skammen sköljde ju även över mig. Jag bara hanterade det. Liksom.
Ja.
Mm. Men jag kommer inte, jag sa till Johan, kom jag på kursen, jag bara, sluta, du vill ju börja, och du bara, alltså du såg ut som en deer in headlights.
Ja, verkligen. Här, jag minns det.
Sa du precis det här till mig?
Va?
Märkt, hur kan du se det?
Är jag avslöjad?
Du fattade att han egentligen ville bli ståuppkomiker.
Sluta, håll på.
Det var mycket av mina liksom skuggverk och fasader som var liksom, som jag handlade bara
de drog åt sidan. De såg rakt igenom dem.
Ja, verkligen. Nej, men jag flyttade till Kalmar i som, ja, men 94 då. Så att, vad ska man säga, flytt och ny skolandelen för Sanna är i princip baserad på min flytta till Kalmar-upplevelse liksom.
Mm.
Skulle jag säga.
Och det är också, utspelar sig också i tv-branschen, vilket Har ni båda jobbat i tv-branschen eller?
Ja.
Ja, då har vi på massa olika positioner liksom.
Mm.
Vad är det nu huvudrollen? Hon Sanna, hon är lite, vad är hon, inslagsproducent eller något liknande?
Ja,
redaktör eller
en miljard olika producenter på en tv-inspelning, och hon är en av dem typ.
Mm. Har någon av er jobbat som det också?
Ja, alltså jag jobbade ju på utveckling på Baluba en period, ett halvår någonting. Och då var jag producent i något projekt.
Är det var det Peter Settmans bolag eller?
Ja.
Ja, men då hade han nog sålt det.
Ja, precis. Han hade sålt det och flyttat till Los Angeles.
Mm.
Eller om han hade, jag vet inte om han hade sålt det helt, han hade kanske kvar lite eller sådär. Men ja, men då jobbade jag på utveckling och då var jag också producent och regissör för lite projekt och sådär. Men vi har ju båda träffat 1000 personer i mediebranschen i olika kapaciteter liksom.
Ni gräver där ni står eller har stått.
Ja, precis.
Som ett tips är när man skriver eller berättar saker.
Men annars kan det bli så pajigt.
Ja.
Jag har en massa stand-up-gig inbokade framöver. Bland annat i Stockholm, men även i Malmö och Uppsala. Biljetter och mer info hittar ni på gardenforce.com.
Jag undrar lite över tillkomsten av boken. För jag har för mig att för många år sedan så snackade vi om det att ni hade fått, eller i alla fall du, och han hade fått i uppdrag att skriva en humorbok.
Mm. Nej, det var vi. Så här var det. Vi kom på den här historien när vi satt och bara typ liksom, eller ett embryo till den här historien när vi satt i bilen efter Glimmingehus liksom. Och sen så ett kort tag efter så ringde det från en agentur som ville fråga om vi hade en bok i oss som vi ville skriva.
Ja,
det och då fick jag panik och skrek nej, medan Johan sa att jo, det är klart.
Och hur kände de till er som par?
Som komiker så... Nej, men jag vet inte.
Jag tror att de...
Hon nämnde AMK Morgon, minns jag.
Ja, nej, men jag vet ju att hon... dels var det ju han som då var agent åt Fredrik Backman, som jag kompis och kollega med.
Mm, han som skrivit En man som heter Ove.
Ja, precis. Bland en del annat, får man väl säga. Men,
mest känd för kanske.
Ja, och han hade då, tror jag, när de på agenturen var lite nyfikna på att säg, komiker skulle skriva böcker och sånt.
Mm.
Så tror jag, han har inte erkänt det, men jag tror att han liksom la in ett ord, eller nämnde mig och oss då.
Mm.
Mm.
Och så vet jag att... junioragenten där då var också, hade jobbat i modesvängen
just det,
med
där
jeans
då,
ja. Och kände till mig därifrån och kände till oss båda genom
jeans.
På det. Precis, jag är stort fan av jeans, tyg.
Men då sa vi så här, ja men vi, nej men vi har någon rolig bok, men vi har en spänningsbok.
Det här, för ni hade den till en spänningsbok innan.
Ja, den hade vi liksom
suttit. Men de ville ha liksom, jag vet inte om det finns en trend av komiker som skriver böcker i andra länder eller om det...
Ja, men lite,
men man insåg väl... Det anledningen till att de frågade var ju för att liksom, roliga böcker har verkligen exploderat. Liksom,
David Sedaris känner jag till.
Jag skulle precis säga han som exempel.
Att... Honom har läst en bok av Santa Calypso.
Ja, jag har nog inte... Jag har köpt fler böcker av honom. Jag har inte läst den enda, tror jag. Men han och många... Alltså USA framförallt och England har ju en tradition ändå av den här lite mer liksom fyndig humor.
Witty writing.
Ja, men på något sätt.
Mm. Woodhouse.
Ja.
Nej, jag bara droppar.
Ja, men säkert.
Oscar Wilde.
De har Peggy Woodhouse och vi har Peggy Gyllenhammar. Ja, men Oscar Wilde, Jonathan Swift till och med, kan man väl stoppa in där. Men vi har inte riktigt haft den svenska, säg, den fyndiga humor.
Nej, jag vet inte. Vad heter det? Populärmusik från Vittula har jag inte läst. Men var inte det så här en sköjbok?
Jo, det var det nog också.
Jo,
va?
Den också.
Som också var en...
Hundraåringen och sånt där.
Just det.
Ja.
Där har vi.
Men då tänkte vi att du skulle skriva en rolig deckare. Men det fick vi liksom ta bort.
Alltså, ja, det är ju vissa humorinslag i boken. Alltså i dialog mest. Ja. Men
du är men komiker som vi. Så du tänker ju så här. För vi, när vi nu ger ut den så var ju vi så här. Ja, nu har vi har fan filat bort. Vi har killed darlings. Det är ingen humor i den här boken. Och sen alla som läser den är så här. Den är så himla rolig. Och man bara, just det, för vi tycker inte det. Det här är bara liksom så här, the low, alltså så här, verkligen minsta möjliga kvar.
Nej,
hur ska man kunna prata utan att liksom ha...
En skämtfrekvens som aldrig skulle funka på scen. I boken, om man säger. Men tydligen är det mer accepterat i romaner.
Ja, men man måste ju få komma framåt liksom i historien.
Men det var ju faktiskt så. Vi hade ju tanken länge att det skulle vara just... Att vi skulle liksom lyckas med att göra en alltså skrattrolig bok som också är jättespännande.
Och mörk.
Och mörk. Mm. Men det var ju nästan omöjligt. Så när jag började skriva... För vi har ju delat upp så att vi har liksom hittat på allting tillsammans. Och sen har jag skrivit själva boken liksom.
Aha. Alltså redaktör och jag löpande. Men
jag trodde ni, jag tänkte jag fråga senare hur ni har delat upp arbetet.
Men så är det. Därför jag kallar inte mig själv för författare. Däremot så har jag hittat på den här boken så att jag kan vara med på omslaget. Ja. Men jag började att skriva lite alltså vi, tillsammans, men så sa Johan bara, jag kommer skriva den här själv.
Men storyn liksom, den kom ni på tillsammans?
Ja. Storyn och karaktärerna och alltså, arbetet, alltså, det är ju första gången vi gör det, så det har ju varit mycket samarbete på vägen liksom.
Ja, visst.
Och det har ju tagit liksom 7 år. För det som hände, för det som hände sen var att den här agenturen, det blev trubbel och vår agent slutade så. Vi ska inte gå in på det, men då sa de, nej men det här vill vi är inte intresserade av att fortsätta. Jättetur så här efterhand, men just då var det ju skitjobbigt. Så sen när vi valde att fortsätta med den och få den till vad den är nu, det var ju att vi gjorde det själva och sen skickade vi in till förlag precis som alla andra, om du fattar. Vi hade liksom ingen förtur.
Ni hade ingen agentur.
Men ingenting. Sen så fick vi både agentur och förlag som är jättebra och som är skitnöjda med, så att vi var liksom...
Vad är det för förlag och agentur?
Förlaget heter Bokfabriken och agenturen heter Nordin.
Okej. Okay. Mm. Är de stora liksom? Eller
ja, de är ganska stora. Ja, alltså, Bokfabriken är väl ganska ny, alltså för att vara ett förlag ganska nya. Men är ju...
De kommer ju från ljudbokshållet och är också från Malmöhållet, de två hållen. Mm. Och sen så har de, ja men de har ju vuxit så himla mycket.
Ja, jävligt duktiga.
Vad har de för hits?
Nu senaste hitten är väl den här Johan Falk bokserien är det väl då, alltså som från Johan Falk filmerna.
Okej, okay, så det började som film.
Ja, precis, det är ju tvärtom egentligen. Det är rätt knäppt, men det, jag vet inte storyn bakom alls, men det är ju då den här, vad heter han, Jakob Eklund, vad fan.
YouTube-klippet, jag har nog sett några liksom.
Jag
men också att de vann ju årets bok, va? För den här samiska berättelsen.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu har jag glömt
Tina Harnesk.
Ja.
Att så i snö.
Så kan det nog heta. Som vann
eller
årets bok
väldigt
på.
Likt.
Så att de har mycket bra som de ger ut.
Ja, men så de går ju bra. Och Nordin är väl, tror jag, ja, men om inte störst så i alla fall topp 3 största agenturen.
Ja, de har ju Läckberg.
Ja, och jobbar med Läckberg, det är deras.
Men ni fick liksom agenturen efter bokförlaget då liksom?
Nej, vi fick det strax innan, vilket var... Vi hade fått massa intresse från olika...
Ni skickade in det till olika agenturer och förlag, eller?
Ja. Först skickade vi in till förlag, faktiskt. Och så fick vi... Det var så många förlag,
fick vi massa
faktiskt,
nej, som var... Panik.
Så, jo, men många var nej, men det var ju också flera som var intresserade.
Det jag menar, först för det var många som sa nej, och sen så gick sommaren, och sen började det droppa in ja. Och då fick vi panik. Vad gör vi nu? Det här är liksom helt otrampad mark, liksom. Ja. Så då skickade vi till agenturer, och då... fick vi några som var intresserade också, så blev det Nordin. Och då hjälpte de oss med att hitta rätt förlag för oss.
Och rätt deal, antar jag.
Ja.
Så det var jätteskönt att slippa att gå från att ha det krattat som det kändes, och sen bli liksom lämnad av sin agent och bryta ihop, sorgperiod, äta jättemycket choklad och sen tillbaka, och så få förlag och sen agentur, och allting löste sig bra. Det blev ju väldigt skönt där mot slutet. Men jag skulle säga om humorn innan, att när jag började skriva de första grejerna då för liksom 7 år sedan, då satt jag och liksom aktivt jobbade in typ stand-up-rutiner eller sånt som jag kanske hade kört någon gång på scen, men som jag tyckte inte flög riktigt i det direkta som är scen-stand-up liksom.
Men lite Seinfeld-esk tankar är det ju.
Ja, det som ju. Jag då stoppade in och tänkte det passar kanske lite mer skrivet i boken, och att då själva berättarrösten, eller vad man ska säga, i boken i början var väldigt så skämtig. Det kunde vara i beskrivningar av saker och ting, eller instick med vad är grejen med typ liksom. Och det var ju kul, och det blev ju liksom, det var ju inget fel i det, men det märkte sen att det tog lite, det gjorde det lite mindre seriöst, eller det kändes som att det blev lite för liksom...
Det stoppade upp takten också. Det stoppade upp lite. Man vill komma vidare i en historia. Det blev liksom lite mycket utvikningar och sånt på vägen.
Ja.
Finns det kvar några sådana rutiner i boken? Eller några skämt?
Ja, det gör det ju ändå. Jag skulle säga att vi kanske vi tog bort... Vi sparade var fjärde lustighet typ.
Det var det finns ju en del sköj grejer kvar. Liksom.
Jo, men det finns ju någon, det kan jag ju säga, det spoilar ju ingenting. Men det är någon, vid något tillfälle, det är något, jag har väl lagt det som en dialog, tror jag. Att någon, en person, jag tror det är Douglas, som säger någonting om pedofiler och snåla människor är det värsta jag vet.
Just det.
Och då svarar den andra så bara, ja, tänk då snåla pedofiler, vilken hemsk grej. Och så typ står och delar ut godis till barn och säger att det är en var som gäller.
Jo, men det tänkte jag faktiskt på när jag läste att det här här är nog en stand-up-skämt som har halkat in.
Ja, ja, men verkligen, det är en sån som är kvar. Men många försvann också. Så får vi se om jag tröskar ut dem på scen eller om de kommer i nästa bok eller något. Jag vet inte.
Ja, har du kommit långt på nästa bok?
Idémässigt, absolut.
Alltså den är ju
men ni kommer inte på
andra och tredje idén. Är ju liksom historierna och så, och framförallt andra, där är det ganska detaljerikt, vet vi vad som ska hända och med vem och med vad och på vilket sätt och vilken ordning.
Upplägget och så. Men
sen
första
är det
tangent,
de orden va?
Första tangenttryckningen på det som ska bli bonuset är inte tryckt än.
Okej. Okay. För när ni kom på, när ni satt i bilen på väg till Glimmingehus och fick idén till boken. Var det då den första boken bara ni fick idén till, eller var det hela trilogin?
Nej, det var det bara första, alltså det här liksom...
Delar av första boken.
Delar, alltså det, men det var verkligen embryot. Alltså så här, hur skulle man göra för att få det här obehaget av övernaturliga grejer utan att liksom, fast göra det till en riktig spännings... alltså en deckargrej och samtidigt överraska, alltså vet, hur får vi in alla de här grejerna, och så bara målade vi upp typ ett scenario.
Jag fick inte så mycket känsla av övernaturliga grejer överhuvudtaget, eller det var ju inget övernaturligt i boken, kan vi avslöja.
Det är ju allt i boken är verkligt så att säga, men
det var mer obehaget av den här obehagliga känslan, alltså,
och framförallt det här som finns i alla småstäder, tror jag, du är också från ett mindre ställe, men att det finns de här, alltså man ska inte säga urban legends, men att det finns ställen och sånt som är lite så läskiga typ. Att det är så här, det här vi hittade, det finns ju inte på riktigt, men just det här skräckhuset som vi har med i boken. Mm. Att det är så här, där ungdomarna hänger och där typ så här, något har hänt, någon blir mördad här någon gång eller vad just det nu kan det. Vara. Den typen av lite så tonårs spökhistoria eller vad man ska kalla det, känns som att det finns i många småstäder och vi ville åt den just myten eller sådär.
Någon har hängt sig i den här källan, alltså den där obehagliga.
Mm. Men kommer det vara samma karaktärer eller i bok 2 och 3?
Delar av dem.
Ja, alltså de, när man har läst färdigt ettan och känner att så här, de här vill man ju ha mer av. De karaktärerna tror jag kommer också återkomma. Så det kan man ju känna sig trygg med. Och också saker som man kanske tycker att man inte fick veta tillräckligt mycket om i första. Det finns nog en tanke bakom det, att det, man får nog veta mer om sånt i kommande böcker.
Ja, för det är den enda typ kritiken som folk kan ha varit. Det är att de har varit så här, men jag tycker inte jag fick svar på alla mina frågor. Nej, men det är meningen lite.
Alltså, okej. Okay. Jag tyckte nog jag fick svar på dem. Alltså jag kan inte peka ut en specifik fråga som jag tänker det där fick jag inget svar på. Jag tänkte inte på att det fanns sådana löst hängande trådar.
Nej. Nej, men vad bra då. Mm. Men däremot så kommer det bli ett nytt specifikt fall för de kommande böckerna också. Så varje bok kommer innehålla sin isolerade sitt isolerade brott, så att säga.
Och det storskurken kommer att återkomma.
Storskurken?
Och så kan vi... Jag vill inte säga något.
Några namn? Nej, det fattar jag. Men har ni sett The Killing eller Förbrydelsen?
Ja, jag älskar.
Både och.
Jag har bara sett The Killing.
Ja.
Jag tyckte The Killing var bättre.
Ja, det var det jag hörde. Det var därför jag valde att se den. Eller jag gillar väldigt mycket The Wire, som många män i min ålder.
som ser den bjuder helt enkelt. Det är skönt.
Och sen så kollar jag liksom på Top Boy, som är liksom en brittisk liknande serie, skulle jag säga, som också är väldigt bra. Sen när den Snabba Cash-tv-serien kom, då tyckte jag så att det påminner ganska mycket både om Top Boy och The Wire.
Ja. Mm.
Och så läste jag en intervju med manusförfattaren bakom liksom den tv-serien, alltså Snabba Cash-tv-serien. Och han sa att han var inspirerad av The Wire och Top Boy och The Killing. Och han sa också det, den amerikanska remaken av den tyckte han var bättre än den danska originalet.
Mm.
Så då kollade jag på den. Och jag vet inte hur många säsonger det finns av den.
Tre va?
Tre kanske. Men där är det ju så här att jag tyckte första säsongen var bra och där får man reda på vem som mördaren är. Och sen så börjar nästa säsong och då är det så här, fast vänta nu, det kanske inte var den mördaren som var mördaren egentligen.
Ja.
Mm. Och då kände jag mig lite lurad. Ja. Liksom. Ja. Det kändes som så här, det förstörde lite den här första säsongen då. Som var så här, ja, men jag trodde ju att jag blev ju tillfredsställd här.
Ja, liksom. Ja, men verkligen.
Och sen, jag såg inte klart alla tre säsongerna av The Killing. Jag tröttnade lite där. Jag kanske såklart säsong 2. Och sen så den
säsong
tredje,
3 var nästan bäst.
Ja, det kanske det var. Men där var det en... Okej, om det finns 3 säsonger. Jag kanske borde såklart det. Och då kanske man får svaret på så här. För det känns som så många twistar i det så här. Ja, det blev nästan lite för...
det blev för mycket.
Ja, men jag känner ofta med just tv-serier. Det var det jag var inne på också med när jag sa det här med att det... Jag gillar samma, alltså, vad ska man säga, säsongsövergripande, snygga. Mm. Att man har haft en lång tanke från början. Liksom.
Mm, mm, mm.
För jag tycker många tv-serier är ju så att de kommer på en jättebra säsong som de säljer in. Och sen blir det en jättesuccé.
4 säsonger, förlåt, jag bara lägger in.
Okej, okay, 4 säsonger av både The Wire, eller både Förbrytelsen och...
The Killing kör ju ett helt eget race efter första säsongen.
Okej.
Okay. Så det är det man ska komma ihåg, att de har ju då bestämt sig för att vi fortsätter. Men då måste vi nog hitta på, då kan det inte här vara, det här får inte vara så här slut.
Men Förbrytelsen är väl en andra säsong på i alla fall, tror jag.
Aha, okay. Men det var inte samma som
The Killing? Nej, det separeras i alla fall där. För jag måste ändå slå ett slag för första säsongen av Förbrydelsen. Ja, jag såg den innan The Killing kom också, så att det kanske var ändå... Jag visste inte att
tre säsonger av Förbrydelsen.
Ja,
men okay, de är fyra. Ja, har jag glömt att kolla på för mycket.
De som är olika, de är olika manus.
Jag tror... Ja,
det första säsongen de påminner mycket med den andra. Mm.
Men att det är så ofta att man märker men att det är en första säsong som är jättebra på en tv-serie och sen så får det inte vara slut där. Liksom.
Nej, just det. Det blir en sån succé så att de fortsätter...
Pengarna måste liksom in. Ja. Och då, det är då det blir det här. Ah, vad typiskt. För vi avslöjade ju allt i första... Och har just inte en tanke på det. Och då får man liksom på något sätt... Det finns ju lite så här klassiska fulgrepp som just det här att man börjar tvivla på om det faktiskt var den.
Är det ett klassiskt fulgrepp?
Ja, det skulle jag säga.
Eller det här, allting hade bara varit en dröm som de körde i Dallas.
Ja.
Så kommer vi göra i boken.
Så andra boken börjar med att Patrick Duffy, skådespelaren, kommer ut ur en dusch. Bara. Ja. Det var bara... I had this weird dream about Sweden. Det är bokens titel också. Jättekonstigt. Det var det jag menade med det här ytterligare metaperspektivet.
Ja.
Nej, men vi hoppas i alla fall att vi... För vi har ändå tänkt på hela trilogin från start.
Mm.
Så vi hoppas att vi både kan knyta ihop det så man inte blir ledsen när man har läst hela. Men också att vi kan leka lite med de så klassiska trilogigreppen som finns ändå där ute.
Jag vet inte, jag är inte så bevandrad i de klassiska trilogigreppen.
Nej, men du har nog ändå sett väldigt många trilogier så att du har nog liksom tagit del av många av de här greppen och vändningarna utan att såklart reflekterat så mycket över det. Men det brukar alltid vara liksom en, utan att säga för mycket, att i trean så ska det alltid finnas men det blir effektfullt om det finns ett element av att ifrågasätta saker som hände redan i ettan liksom. Kanske bara som ett sätt att visa att säga, kolla vad jag tänkte på redan redan för 7 år sedan. Men ja, men det finns ju olika så här sätt som att knyta ihop saker och ting på och sådär. Jag är väldigt förtjust i troper av olika slag och att kanske vända på dem eller använda sig av det.
Ja, läste ni liksom, eller gick ni någon form av kurser på YouTube eller på annat sätt, eller läste några böcker om hur man skriver deckare eller spänningsromaner och sånt där?
Du läste ju Chuck Palahniuk en del, va?
Vad sa du?
Hette han inte så?
Jo, alltså jag har ju inte innan...
Han som skrev Fight Club.
Ja, Chuck Palahniuk. Palahniuk.
Ja, du sa ju någonting om Fight Club. Fast det kanske var... Jag sa, dels har ni ju en Fight Club-poster på toaletten. Där det står,
är min gamla.
Ja. Ja, det är din gamla. Nej, men jag är ju väldigt... jag är ju förtjust i... Jag fick frågan av någon om inspirationskällor och sådär. Och då hade de nog förväntat sig litterära. Det var nog det. Alltså liksom andra författare och sånt. Men då nämnde jag Tarantino till exempel. Jag är ju väldigt...
Han har ju skrivit böcker nu. Eller i alla fall en.
Ja, just det. Baserad på film.
Det är väl en längre version av den här Hollywood-filmen som han gjorde senast.
Ja, men jag gillar mycket av hans... filmspråk eller vad man ska kalla det. Det här med, alltså då inte det visuella främst kanske, det älskar jag också, men det är svårare att översätta till en bok. Men just det här med att karaktärer får ha roliga eller härliga snack som inte nödvändigtvis alltid just handlar det. Om handlingen och sådär. Liksom.
Nej, men det älskade jag också med Tarantino. Han var väl väldigt tidig med det, att det fanns massa pladder som inte förde handlingen framåt.
Ja. Att det var mycket bara coolt.
Men också så här att så ser ju livet och verkligheten ut. Att det är ju inte så här att allt någon säger eller gör måste påverka handlingen framåt.
Nej.
Och då blir det ju lite mer realistiskt också, ja. Och ofta roligare. Men
vi vill ju liksom att man skulle, alltså jag tycker ju om alltså verklighetsflyktelementet, att man öppnar en bok och så stiger man in i en lite ny värld. Mm. Alltså nu får jag vara här en stund. Då kan man inte hålla, alltså det är klart att man vill komma framåt och veta och förstå och sådär, men då vill man ju också, ja, men känna så här, hur ser det ut och hur känns den här personen? Alltså det är ju liksom, det är ju måla upp någonting. Då måste man ge sig själv tid att måla upp det, och då krävs ju den där typen av men grepp.
Och jag fattar att det är en Beck-film som ska in på liksom 91 minuter plus reklamfilm eller reklampauser och sådär. Då har man inte, då kan liksom inte Steinar och Martin Beck sitta och snacka om varför vad liksom Madonnas Like a Virgin handlar om egentligen.
Nej,
det finns inte.
Har ni det i, eller är det?
Nej, men det är väl inledningen på Reservoir Dogs.
Mm.
Mm. Som ju är kul för att den leker ju med konceptet heistfilm på så sätt att det är ju egentligen, ja men det är ju en sån, alltså ett brott, en film om ett brott att man ska göra, fast man följer ju mer liksom efter brottet när de ska liksom komma undan och sådär.
Mm, det är så himla länge sedan jag sa det, ja. Jag minns inte så.
Ja men typ så tror jag. Men, så att det är lite så att ta klassiska grepp eller innehåll. Ja. Och sen ställa lite på ända sådär.
Mm. Ja, men det finns ju vissa sådana inslag i boken också som inte bara är stand-up eller som inte är skämt liksom. Kanske så här, de pratar om någon whisky eller något sånt där.
Ja.
Så är det bara så här, ja, det är lite, eller jag kommer inte om det var i dialog eller det var i berättarjaget.
Nej, men det var nog i berättarjaget va, mm. När vår polis Elisabeth tänker på sin, att hon ska ha en så här, favorit bourbon då, som är viktigt, men vilket märke det är och sådär. Ja, men sådana detaljer är ju, tycker jag, kul. Eller bara populärkulturella referenser att stoppa in och så.
Ja, ni fast ja, det var ju, det utspelar sig delvis på 90-talet, mitten av 90-talet.
Mm.
Men det är inte så överbelastat med populärkulturella referenser till 90-talet, vad jag tänkte på i alla fall.
Det är väl mer, vad har vi, Offspring, Millencolin, Fruit of the Loom, är det kvar?
Ja, just det.
Ja. Och, man, och Drawers.
Drawers, ja.
Mm. Ja, men lite nu när du säger det.
Ja.
Såna grejer, och annars
Digital
är det väl mest...
Planets nämns väl också.
Ja, de där.
Ja, hiphopgruppen.
Just det.
Ja.
Jag lyssnat mycket på Digital Planets, men jag minns inte i vilket sammanhang det nämndes.
I boken, det var nog när de står och tidigt och står och tjuvröker bakom tekniksalen på Falkenbergsskolan. Och någonting, det är någonting om
Gabby att... Gabby ballar sig med att hon tycker att de är ballar,
ja, precis.
Och inte så mycket Millencolin.
Och hon har gått vidare från skatepunk och lyssnar mer på liksom hiphop som Digital Planets nu.
Okej.
Okay, ja. Ja, jag tror det är så. Vilket är en, så faktiskt en mer eller mindre exakt, vad ska man säga, en replik som har uttalats när jag gick i högstadiet, att det var liksom en cool tjej som liksom började lyssna just på Digital Planets. De hade någon skiva som hette Blowout Comb, tror jag.
Just det, den hade jag.
Ja, som var, det var också, fick jag lära mig vad en Blowout Comb var. Som man liksom kammade sitt afro med. Typ.
Just det.
Och då tror jag det var också en väldigt kortlivad trend bland afrobärare, att man hade liksom kvar den kammen instucken i mikrofonfrillan liksom.
Just det.
Märkligt. Ja, men i alla fall, och då minns jag att hon sa det någon gång, alltså bara, ja, nej, men jag har ju börjat lyssna på det här bandet, och jag minns hur alla liksom runt omkring bara, oj, ingen visste vad det var typ. Alla bara, åh, coolt liksom.
Ja, men det är båda deras två, jag vet inte om de har gjort fler än två skivor, men de är väldigt bra.
Ja.
Men har många hunnit läsa boken? Har ni fått något bemötande och sånt?
Ja.
Folk skriver typ flera gånger varje dag. Det är skitkul. Alltså att de gillar den och så, och tyckte den var jättebra. Så det är ju superroligt. Och sen har den hamnat på några bra listor. Den är väl på topp 10, alltså topp 10 på Akademibokhandeln. Oj. Idag när vi spelar in i alla fall.
Ja.
Wow.
Deckarlistan. Och på Storytel var ligger den där 21. På Nextory 2.
Ja.
Wow.
Så det är skitkul.
Ja, det känns ju som det är ganska mycket böcker som bara liksom glöms bort eller försvinner ut i intet.
Ja, nej, men verkligen. Det finns någon första cut-off-fälla som man kan, eller fälla, men som man, en liten sån hoop som man måste hoppa igenom eller ha tur att ta sig igenom. Mm. Och där verkar vi ändå liksom vara kravla.
Mm.
Så att det är ju verkligen, men nu går vi in varje dag, eller förläggare och sådär, de håller koll och skicka skärmdumpar.
Mm.
Och det säger en kolla, plats upp på det här. Och så det är jätteroligt.
Ja, fan vad kul.
Ja.
Och betygen är bra.
Mm.
Så det är roligt. Ja.
Men du sa att det hade 7 år. Alltså jag antar att det var inte liksom själva skrivandet som tog 7 år. Alltså från idé, från ax till limpa. Nej. Så att säga.
Vi höll på med massa annat också. Det skulle skaffas barn och det var andra jobb. Och
sådana detaljer.
Ja, just det. Hur gammalt är barnet nu?
5.
5, okej. Jag blev bara glad när även andra, förutom jag då, har projekt som tar lång tid.
Ja. Ja, men det
så man inte känner sig ensam i det här. Så här att saker tar så jävla tid.
Ja, men
det
gör ju det.
Så jag tycker skönt. Och de flesta har ju liksom...
Men det är väl det som är, alltså man har ju poddar och man kör stand-up, det är direkt, det händer nu och det är liksom inte långa tider man behöver förhålla sig till.
Nej.
Så att man kan stå ut med att en bok är liksom, för nu nästa bok, den ska vara inne i augusti.
Okay.
Och den kommer ut om ett år.
Okej, okay, ja.
Så det blir dryga 7 veckor
istället. Alltså, och då är det fortfarande du som kommer att skriva hela, Johan.
Ja.
Augusti, det är ju, om 7 veckor den ska vara inne?
Nej, men det är väl ändå, vad blir det, 3 månader kanske?
3 månader.
Och det är inte på liv och död deadline så. Men
rekommendation.
Ja, verkligen.
Stark
rekommendation.
Rekommendation.
För tanken är ju att det är liksom... att det ska släppas då om ett år.
Mm.
När folk verkligen har blivit taggade på första. Så ska det komma en till. Det är ju dumt att på något sätt vänta 7 år till. Om det då ska vara del i en trilogi dessutom. Så att, men förhoppningsvis så har jag ändå... Alltså det är verkligen så här. Det var absolut inte... Jag tror inte jag hade 2 hela skrivdagar i rad under de här 7 åren.
Nej.
Utan det har ju varit... barn, massa andra karriärer, stand-up hit och dit, bara inte skriva liksom. Just att det är så här, när man inte vet någonting om huruvida den kommer bli utgiven ens,
ja, just det.
Då är det lite kämpigare på något sätt. Men nu ändå, jag jobbar bra mot deadlines ändå. Jag gillar att ha dem.
Jo, men det är många som gillar det som eld i baken lite.
Ja.
Du har ju skrivit mycket texter alltså så till café och
visst,
andra tidningar där du har haft deadlines och sånt där. Så det finns ju en skrivvana.
Ja.
Men hur många sidor kan du klämma ur dig på en dag om det skulle behövas?
Ja, men jag tror ändå... Vad kan man tänka sig? Alltså, Stephen King har ju liksom någon sorts rekommendation om att man ska skriva 2000 ord om dagen.
Okej, hur många sidor är det på ungefär 2000 ord?
Vad kan det vara? Kanske 4? Ja, det beror ju helt på vad man har för sig. Rad mellan rum och sånt. Men 4 sidor kanske?
I en bok.
Ja, då är det nog 6-7 sidor kanske.
Ja. Men det låter ändå som hyfsat rimligt om man nu jobbar en hel arbetsdag ganska koncentrerat.
Ja, det är nog inte liksom...
riktigt den koncentrationen.
Nej, jag tror inte att liksom tiden att skriva, eller vad man ska säga, är det svåra. Utan det svåra är att kunna hålla uppe koncentrationen så länge att man kan skriva. Alltså att sitta och skriva i 8 timmar.
Mm.
Även om man skulle ha liksom... inte behöva tänka eller formulera eller leta efter inspiration eller gå och hämta kaffe eller sådana saker, så skulle det nog vara liksom fysiskt energikrävande för mycket för att liksom jobba aktivt 8 timmar med att skriva, tror jag.
Jo.
Så att det är nog liksom att man har kanske 3-4 timmar i sig där man kan sitta och ha flow och bara liksom skriva.
Men nu har vi också liksom fått upp ett sätt att jobba som jag tror är mycket, mycket lättare. Liksom. För att jag har också varit så jävla liksom upptagen, så det kunde ta ganska lång tid att ändra saker. För det är också det, om du sitter för länge och skriver för långt och så går jag och tittar på det och bara, vet du vad, den här grejen behöver vi ändra eller så, som gör att allt det där andra du har skrivit måste också, alltså så.
Mm.
Det behöver inte vara att det är dåligt, det behöver bara säga, nej men så här, vänta, vi har ju tänkt så här, eller du vet, den här tonen blir lite, eller så här, det här har gått fort, mm, och det har gjort, då blir ju det för mycket att fixa, så det behöver ju vara ändå rimliga installationer, så tittar jag, och så liksom nästa, eller hur?
Ja.
Alltså så att man känner att man kommer vidare, men sen så tror jag också att eftersom vi, alltså nu, det finns ju tid, vi kommer ju hinna få klart det, men det är ju en helt annan takt att jobba i. Än vi gjorde med fasad. Alltså nu kommer det kanske...
Ja, eller? Det är framförallt en liksom skön arbetsprocess nu. För innan så tänkte jag hela tiden så här, att alla andra som läste och tyckte var mot mig på något sätt. Mm. Att det säger, ja men jag skrev och då är man ju alltid tycker att det säger, ja men nu har det blivit så här.
Mm.
Man är också rädd att sig, eller jag är i alla fall rädd att om jag skriver något bra så kan jag inte ändra det, för då vet jag inte om någon som kommer skriva något bra igen. Varenda bra grej jag skriver kan vara den sista på något sätt.
Ja.
Och då blir man väldigt liksom protektionistisk kring att stryka och ändra i det.
Just
för det. Man vet inte om det någonsin kommer bli bra igen på något sätt. Så då har jag liksom alltid tänkt att säga, eller det blir lätt att om du tycker att vi ska bara ändra på någonting. Eller ja, så ja, men skriv om det lite mer så här. Och så här. Nej, det vill jag inte riktigt då, för att då blir jag osäker. Jag har ju lyckats hyfsat med det här. Vi ska inte på att ändra.
Mm.
Och samma med när vi hade då vår... vad ska man säga, anställda förlagets redaktör.
Mm.
Mm.
Så jobbade jag, som vi jobbade med i höstas. Det var ju en lång process för mig att bara känna att hon är inte mot mig.
Nej.
Utan hon vill ju också att det ska bli bra. Och liksom kommer med synpunkter som hon tror kan förbättras. Alltså, och är öppen för diskussion och sånt.
Mm.
Men jag var med i början bara så här, allt hon sa bara, nej, det här kan vi inte liksom.
Jag kom på en anledning till att jag inte behöver ändra det.
Ja, försvars...
Ja, men jag tycker det är ganska intressant. Och vi kanske kan prata mer om det i det Patreon-exklusiva avsnittet.
Mm.
Jag tycker det är en intressant fråga. Hur mycket folk ska lägga sig i ens konstverk, som man ändå får kalla... allt vi håller på med.
Mm.
Nej men för det är väldigt olika i olika uttrycksformer.
Mm.
Alltså om du målar, om du är en oljemålare,
ja,
då är det ju, och så målar du en tavla och sen ska liksom sälja den eller presentera den på en utställning. Då har du ju ingen redaktör som går in och säger så här, nej men den hade blivit bättre om du lägger in lite mer gult där. Jag tycker den här figuren ska vara med i förgrunden.
Mm.
Då litar man mycket mer på, alltså, konstnären på något sätt. Alltså, det här är liksom...
Ja, det är det du fick ur.
Det är det du gjorde.
Ja.
Och sen så är det så här, det känns nästan förolämpande då att en redaktör ska in och peta i din tavla ens på planeringsstadiet eller liksom i slutet.
Ja.
Sen finns det ju liksom som den första uttrycksform jag höll på med, som var liksom underground-serier eller alternativ-serier.
Ja.
Då är det ganska mycket så också att det är så här, ja, det här är vad du har gjort en serie nu.
Mm.
Då publicerar vi den eller inte.
Ja.
Jag var väldigt ovan vid att folk skulle in och peta i det liksom.
Ja.
Men sen så har jag förstått liksom att i bok, nu har inte jag skrivit någon vanlig bok liksom. Jag har bara gjort serier där det har petats otroligt lite i.
Ja.
Alltså det var när jag gjorde Simons 120 dagar, den boken, så sa Mats Jonsson då, som var min redaktör, han är också serietecknare, men han sa så här, ja, det hade varit bra om du lägger in datum på de här olika ställena du är på,
ja,
så att man fattar det.
Ja.
Och det är så här, ja men det kan jag göra.
Ja.
Och det var det enda liksom.
Ja, det är ändå tacksamt.
Och då kände jag, men det kan jag göra. Men jag vet inte riktigt hur jag känner inför det här redaktörandet liksom, överhuvudtaget.
Det är ju svårt, alltså så här, när det kommer till alltså att samarbeta du och jag, så känns det som att det är klart, vi gör den ju tillsammans, det är vår
alltså,
historia.
Ni två då.
Ja. Men när det kommer in en redaktör eller en förläggare utifrån och kommer med kommentarer och sådär, så tror jag man behöver hålla huvudet lite kallt. För det är klart att det är jättebra att samarbeta med andra människor. Det kommer bli bättre, för att andras instinkt kan ju vara bra. Men man måste också passa sig för att alltså avgöra själv, så här, men känns det som jag? Känns det som din idé är lira med det jag vill göra? Och också, är den här kommentaren bara utifrån ett kommersiellt perspektiv? För då kanske man inte är så jävla intresserad. Eller så får man bestämma sig för att ja, jag är intresserad. Jag vill att det ska vara mer kommersiellt gångbart. Alltså förstår ni? Då måste man liksom kunna skilja lite på ju. För där, det är ju där man kan bli irriterad, och det kan verkligen skava lite. Vi hade ju ett format, tänk i början av den här boken, som vi fick så här, ja nej men så här kan ni inte ha de här kapitlerna, för det funkar inte som ljudbok. Det blir inte bra.
Specifikt de här
intervjukapitlerna
då. Eller video, de just filmar det, intervjuerna
det,
i boken.
Ja, för er som inte har läst boken så är det liksom inslag där den här huvudrollen gör en minidokumentär, kan man säga.
Ja.
Och då är det liksom men ord för ord vad intervjupersonerna säger i tv-intervjun.
Ja, just det. Och då är det, de är skrivna från perspektivet kameran. Liksom. Men från början var det skrivet som en transkription. Liksom. Och i text blir det snyggt och kul. Men de hade funkat som ljudbok. Och då var vi så här först, alltså väldigt så här, men vi skriver inte en ljudbok, vi skriver en bok, och tanken var att det ska vara så här. Tills vi så sa vi så här, okej, men vi testar då. Vi skriver om det, och så tyckte vi om hur det blev. Och då fanns det ju plötsligt en poäng, att vi tyckte så här, det här blir fan snyggare eller lika snyggt i alla fall som format.
Ja.
Om vi, men det tog ett tag att vi fick dra det några varv, så att vi kom på hur vi ville göra det och inte bara skriva om det till ett vanligt kapitel. Liksom.
Ja.
Eller hur?
Ja. Men jag har nog faktiskt i varje enskilt ord, i varje enskilt skiljetecken som Johanna eller redaktören sen har haft frågor eller synpunkter eller velat ändra, så har jag nog ändå behövt, och det har ju tagit jävla tid, för jag har ändå behövt liksom, okej, jag ser förslaget till ändring, och så liksom behöver jag ta en sekund och tänka, vad tycker jag? Och tycker jag det för att jag inte vill att de ska pilla på mina grejer bara? Eller tycker jag det för att det faktiskt blir bättre? Eller, du vet, är jag bara en krånglig tonåring som inte vill bli tillsagd? Eller är det viktigt på någon, av någon anledning? Och då är det liksom ner i minsta kommatecken att det kan vara så här. En sak som var mycket med i redaktörsrundan, det sista var ju då, ibland vill jag skriva så här, men om det ska, om meningen skulle vara så här, Simon, kan du hämta den där grejen? Då skriver jag den utan kommatecken efter Simon. Medan liksom ofta i grammatik så skulle man förorda då Simon, kommatecken, kan du hämta den grejen? Men då tycker jag att det skulle utläsas i mitt huvud som, Simon, kan du hämta den grejen? Och det är en annan mening än om någon säger, Simon, kan du hämta den grejen? Och det är ju liksom nördigaste, mest anala nivån man kan vara nere på.
Just det.
Men det är ändå viktigt för att det ska bli ens egen stil. Alltså det är viktigt att de behåller det där.
Så har jag suttit i höst när Kristin, vår grymma redaktör, jag är väldigt glad att vi jobbar med henne, och det blev superbra. Men det var
både liksom du och jag fick jobba på det början. Jag var också jävligt såhär, vad fan är det här för jävla kommentar? Så bara, vänta nu, hon har, kanske har en poäng.
Och det har varit väldigt skönt att vi har varit två om det. För då har vi kunnat säga bolla med varandra, och ibland har du kunnat vara såhär, ja men nu Johan, tror jag nog, tänk lite efter, för du, jag tror att det mest är att det är jobbigt att någon ska ändra, eller att det blir jobbigt, och du vet, det kan vara såhär, det här kapitlet behöver vi skriva om ur det här perspektivet istället.
Just det.
Och då är det så här, det vill inte jag. Men kanske vill jag inte det bara för att det är jobbigt och det tar tid att skriva om det. Och så där. Så att det var mycket, man vill liksom ändå försöka ställa sig frågor och analysera så här, varför känner jag som jag gör kring det här? Och ta det lugnt och låta det ta tid liksom.
Vi ska prata mer om det här i det Patreon-exklusiva avsnittet. Men var hittar man boken lättast?
Man kan beställa den från Adlibris. Man kan gå in på Akademibokhandeln. Man kan, det finns många små bokhandlar där ute som har den. Men jag tror man kan också lyssna på den om man vill. Om man tycker om att lyssna på böcker.
Vem har läst in den?
Gunilla Leining.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat.
Det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Johanna Hurtig-Wagrell.
Jag heter Johan Hurtig-Wagrell.
Fullbordat samtal!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.